Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Då säger vi välkomna till Filip Fredriks podcast. Jag fick frågan häromdagen om jag upplever mig själv som en gapig person. Och då säger jag, jag är egentligen inte det. Nej, men varje gång du inleder en podcast så skriker du ändå.
Du är då... väl ändå en gapig person. Ja. Inte gapig på att du tar plats och vill synas. Men du har ju ett röstläge som är nästan oöverträffat i Sverige.
Ja, men och det har vi pratat om förr och ska inte fastna i. Men det kan vara intressant där. För ibland tänker man hur mycket av ens personlighet sitter i hur man låter. Vi spelar in den här podcasten nu. Det förklarar det dämpade, respektfulla, vill jag inte riktigt säga, tonläget. Men åtminstone dämpade för att vi sitter i foajén på Sveriges Radio. Vi har varit med i morgonpasset. Ska iväg på något annat sen. Gör det här i flykten. Och vi kan ju inte sitta här och gapa och skrika. Det är väl ändå en slags skyddsobjekt. Vi blir väl utkörda då.
När du och jag spelade in då den sista resan, vår film, som man verkligen kan tjata om. Jag tycker det är du har med problem med det. Men den premiär första mars ska sägas. Men vi spelade in den som en massa material som då inte naturligtvis kom med. Och bland annat så gjorde vi då ett hörseltest på dig i Tyskland.
Du påstod när vi var på färjan då med Rölbe Puttgarten kanske att när jag bad om att få lite extra pommes frites.
Det var det sjukaste.
Att jag sa nej tack, det är bra, fast på engelska. No thank you, I'm fine. Och att det hördes över hela färjan.
Men det där är en färja där folk är fulla ganska ofta. Alltså det är ju mycket bröl. Ja. Jag kommer ihåg de här människorna som då stod i den här kantinen och kastade upp korvar. Mm.
Det är ceremonilöst
ganska,
man säger.
Ja, det är, precis. Det är ganska liksom basic. Mm. På den där.
Men det är såklart i andra änden av häradet. Och varför skulle det inte vara det? Än när då, när man är på restauranger och folk kommer och pratar om var sparrisen är odlad och så vidare. Sparrisen har typ namn. Den här sparrisen heter Janne.
Ja, men den där eran har jag förstått nu är på väg att ta slut.
Ja, vilket man också kan välkomna.
Jag förstår att du gör det. Men och visst, ja men, för det är något absurt.
Det finns ändå någonting rått och rakt och ärligt i en kantin, så att säga, människa på en färja med den här Rölbe Puttgarten som slänger upp pommes frites och korv. Ja, men också den här, det är vad mat är ju energi.
Ja, men en av de också största kulturella skillnaderna är mellan Danmark och Sverige, eller vad fan, allt en kulturell skillnad. Men i Sverige har vi ju ändå vårt bröd där man lägger i korven, som är ganska saftigt för det mesta.
Ja, saftigt är men det är åtminstone liksom
mjukt,
fluffigt,
men,
det, ja.
Men i Danmark då får man ju bara en så att säga en så här form franska som är helt stenhård och uttorkad som bara ligger platt
bredvid, ja.
Som ligger flush som man säger med själva tallriken,
ja,
så att säga.
Som en pannkaka.
Och sen är det liksom, då har man liksom två små klickar då med då senap och ketchup.
Ja. Jag har aldrig begripit hur man liksom kombinerar brödet med korven.
Nej, vänta, man ska bara äta lite simultant, men ändå är ju den danska korven är mer förknippad. Man ska ni ha en pölse och så vidare med i Danmark. Sverige har liksom valt att inte skryta med sin korv.
I min bostadsrättsförening så har vi tidigare haft då en butik på Markplan som heter My Vagina. Det är alla turister. Man går ut genom porten så står folk och tar bilder framför det varje, för det ser ju kul ut att det är ett väggställe.
Syns även i den sista resan?
Ja. Nej, det är blurrat.
Aha, okay.
Men då har det nu ersatt. My Vagina gick kanske i konkurs eller något, jag vet inte. Men det har ersatts av ett korvställe. Och när jag hörde detta först så tänkte jag, var kul. Men så påminner sig om när jag en gång besökte Kungsholmen, för jag hade hört om att nu finns det ett korvställe i Stockholm. Det är 15 år sedan. Korv, vadå? Ställe som bara säljer korv? Bara säljer korv.
Kan man tänka sig att Edvard Blom har varit där och handlat
kanske
någon gång?
Alla sådana korvar var ju då extremt, antingen helt vita eller väldigt, väldigt gryniga. Och det är någonting med färg, ja, vi kan inte fastna i det här, men färg och korv, den är för röd i Danmark, det känns fel. När man får en vit korv, det känns också fel, även om man förstår att det är bara nedmat
skit. En grå svensk i vatten med ett sorgligt lagerblad, det är inte heller roliga. Tänker ändå när fransmännen då, svansföringen de redan har, men då de lanserade brödet med det hålet i det, där man bara trycker ner den. Det är lite så här, det är lite så här, köra de andra av banan.
Jag tycker också finns något komplicerat i ätandet av french hotdog. Jo, jag vet, men du häller ner såsen först och sen trycker du ner korven, så bubblar liksom såsen över liksom orgasmiskt. Jag har svårt med det också. Jag åt en korv på en golfbana en gång som var så överkokt att när man bet av biten längst ut, så rann innan mätet och resten av korven ut, så var det bara liksom skinn kvar. Det var också nytt ändå. Det har kokat i liksom 19 dygn.
Jag ska säga, det finns nu på restaurang. Det hade ju varit något kul, men om fine diningen gick av, men fine dining finns kvar, men det ska bli mer kantinkänsla och maten liksom slängs upp. Ja. Allt skulle ju kunna funka, så frågar man hur länge det funkar, men det hade funnits något härligt i det. Men jag hörde om en restaurang, eller det finns ju ett par restauranger, jag har pratat om den här restaurangen i Japan, där det bara är, alla som jobbar där är dementa. Mm. Ja, det är en supersuccé, sen när du beställer då, ja, jag vill ha den här risotton då.
Sen,
mardröm för dig, för du, alltså, liksom, du ger ofta ganska tydliga direktiv, det får inte vara koriander och så vidare. Men här är det, du beställer och sen vet man inte vad man får för rätt. Det är ju då en jättesuccé. Sen finns den här också. Alltså konceptuella restauranger är ju roliga när de inte är fine dining. Ett tag kom det här man skulle äta i mörker. Mm. Det var ju värdelöst. Men så finns den här då på Coney Island. Bara,
ja, men om man romantiserar så mycket, varför har man aldrig åkt dit då?
Men det finns ju en låt av Lou Reed, ska vi
som
avsluta.
Är inte så bra.
Skämt.
Den är inte så bra. Jag kommer inte att gå med på det.
Det kanske är den låt jag lyssnade mest på för 3 år sedan.
Ja, men det är liksom ett nöjesfält utanför New York.
Ja, precis. Och så är, vad heter de här? Han, den här Dirty Old Bastard kommer väl därifrån. Ja. Wu-Tang Clan kommer därifrån. Och sen, ja, kommer väl lite andra människor därifrån.
Säkert,
också. Ja. Det känns som att Springsteen var i många hus där efter 9/11. Många brandmän bodde där.
Ja, okay.
Men där har det öppnat någon restaurang nu med där ett gäng liksom mormödrar som på då ålderns höst kanske känner sig lite sysslolösa har startat en restaurang.
Fint ju.
Och varje vecka så är det dessutom nya mormödrar som kommer dit och liksom lagar sin mat. Och så här.
Ser man en dokumentär om det som är rätt paketerat, då bölar man.
Ja, och det har jag redan föreslagit, men det kanske var andra som har gjort det före mig också. Men den restaurangen går så jävla bra också. Känner att en restaurang som är den här liksom ceremoniella, där de bara...
Eller, ceremonilösa.
Ceremonilösa. Ja, är det någonting. Man gillar liksom koncept. Man gör ändå det. Så får man ju se hur länge de då håller. Men jag ska bara säga att den här kantinen då. På båten på Rödby Portgarden. Det var ju människor som... Ja, det kändes som att de inte uppskattar sitt jobb jättemycket. Nej. Det känns som att liksom, om för vissa människor, för det är mig mycket, är ju jobbet vårt liv. Man har inte så jävla mycket hobby. Där kan jag tänka mig att många har ett annat liv som de tycker är mer spännande. Men de är ju ganska, det känns som de människorna som jobbar där är ju ganska luttrade ändå. Ja. När de då hörde dig, det var ju så här, det var som att alla frös i is.
Jag märkte det inte.
Ja, men det kan inte du som kan sånt där. Det finns det liksom frekvenser som gör ondare i örat.
Ja, precis. Det finns ju the brown note pratas det om. Och det är ju en ton, eller en frekvens snarare, som om man utsätts för den så skiter man på sig. Det gör någonting med tarmarna.
Roligt att man, det är också någon slags, det är liksom, vad heter, Squid Game The Challenge 2. Ja,
hur länge kan du, det var väl SM i lavemang ordnade vid Robert Aschberg på TV, när folk liksom upp med lavemangvätskan i rumpan.
Gjorde mycket grejer ändå.
Och sen vem som kunde hålla sig längst. För det
men här borde vara, du sätter dig på toa. Och
inte
sen,
bara jag.
Nej, men i det här fallet, tävlande, det är jag som har fixat. Oh, ja. Squid Game The Challenge, så det är snarare 400 människor sätter sig på toa.
De har liksom ätit mycket så bönor och skit, det är laxerande grejer.
Ja, och sen bara de som skiter på sig åker ut.
Alla är också liksom så här snyggt konceptuellt klädda i vitt. vitt, eller hur? Vita särkar, så man ser väldigt tydligt när det händer.
Men jag får bara snabbt säga det om Squid Game Challenge. För du såg ju bara några avsnitt, uh-huh, och jag klev in avsnitt 6.
Reality-versionen av den koreanska dramat.
Ja, den är ju liksom oerhört omtalad. Mm. Har kanske inte gått så bra som folk ville tro att den skulle göra, har jag förstått. Någon sa det till mig. Men när man... Jag tänkte ibland, vilka människor på jorden hade jag varit mest irriterad att träffa? Det är liksom redaktionen i Squid Game The Challenge. Den svansföringen, jag kan bara föreställa mig hur de tyckte att de uppfann genren. Och det är så långa transportsträckor i det programmet. Hade du suttit där återigen, får jag ge er ett råd, så skulle du ju sagt liksom, ni måste korta med liksom 50%. Men jag tänkte verkligen på redaktionen, de som sitter där och tänker, nu uppfann vi genren.
Hela världen tittar på det här. Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil, så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan, så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en ogenomtränglig djungel. Är den lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då, för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, du får gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på Karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till Karla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0. I match 2 så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet, men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats mot i Oilers. Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt, måste jag säga, att vara i Crypto Arena. Alltså, vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ingenting med så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket, så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet. Apropå, du sa någonting om Danmark och Sverige och liksom så här, de stereotypa karaktärsdragen vi tillskriver dem.
Du har inte varit snäll mot Danmark. Oh, det är
Danmark klarar sig. Men
jo, men jag säger bara, det finns ju några länder du inte riktigt älskar.
Nej, det kanske jag inte gör. Men jag kommer ihåg när Bron hade premiär. Och vi har ju pratat om när vår vän Micke Svensson på fyllan på Göteborgs filmfestival år 2000, alltså 6-7 år före Bron hade premiär, gick runt på fyllan, lurade folk att
presentera sig som Janne Larsson, dramachef på SVT
i Malmö, precis. Ja. Och så gick han runt till skådisar och sa, ett mord sker på Öresundsbron. Dansk och svensk polis måste samarbeta om detta. Och Micke gick runt som ett prank bara. Det var jätteroligt. Det var en anledning för honom att gå fram till kända människor.
Det känns som vi var helt reckless under de där dagarna nere på Göteborgs filmfestival.
Kul. Ja, men det var ju...
Det var ju också då du gick fram till P.O. Enquist. Det är alltid värd att repetera. Just då var du inne i en P.O. Enquist-period. Läst mycket. Han står... Det var en så här lång man.
2,10 känns som att han är.
Det var han väl inte. Men visst, han står då i baren på den här legendariska...
Spiknykter.
Ja, för att han har druckit tillräckligt i sitt liv.
Ja, men jag var ju fullare med han.
Skrivit vackert om sprit och drickande.
Ja, ett annat liv hans memoarer, men då går jag fram till honom och säger, jag måste säga, jag läste livläkarens besök.
Du var ju väldigt, jag kommer ihåg, jag sa ju till dig, det är inte ofta man säger, gå fram. Mm. Så full tror jag inte du var.
Nej, men jag var verkligen vördnadsfull och sa.
Vi sa till nu, Janne Larsson får inte vara med.
Nej, Janne Larsson, det var när han stod och snackade med Richard Hubert. Då passade jag på att gå fram till PM och så sa jag bara att jag har läst Livläkarens besök precis och jag blev så påverkad av den att när jag lade ifrån mig boken så satt jag mig och skrev ett långt mejl till min kompis Filip som står här. Och han var i USA just då och det var ett jättelångt mejl och innan jag skulle skicka det tänkte jag, vad har jag skrivit nu egentligen? Läste igenom det så insåg jag, vad fan är det som pågår med sättet jag skriver? Just det.
Fattigmans Enqvist.
Jag försöker imitera P.O. Enqvists enorma stilistik och det lyckas jag ju inte med. Men det gjorde, så stort intryck gjorde den här boken på mig. Och då han bara, det här tog mig 10 minuter att säga. Och
det då, var väl kanske problemet framförallt.
Kanske ja. Och då stod han och tittade på mig och så sa han bara, jag använder inte mail. Och så gick han iväg. Det var ju tillplattningarnas tillplattning och kanske nyttigt för mig. Men, och det, myten som vi försöker driva då är ju att någon snappade upp Janne Larssons, inom citattecken då, tirader om den här idén om ett mord på Öresundsbron. Och sen snodde det helt enkelt och implementerade det i succén Bron. Men det kan vi skita i, det är bara en rolig konspirationsteori. Men likväl, när serien kom, jag såg ett halvt avsnitt och i samma ögonblick jag såg hur den svenska polisen var. Som var lite
lika mycket som du såg att Squid Game, The Challenge.
Ja, lite. Men så här, okej. Okay. Hon är så här autistisk och kanske typiskt svensk. Jag köpte liksom inte premissen av att den här personen som har de här karaktärsdragen som är så dålig på att vara känslosam åker hem till anhöriga och berättar om att deras liksom, vän, liksom släktingar är mördade. Det hade liksom, någon annan hade fått göra det. Det kändes inte trovärdigt för mig. Men jag blev så besviken när det gick upp för mig. Okej, okay, vad är då den danska polisen visavi den svenska polisens karaktärsdrag? Jo, svenska polisen är väldigt analytisk, sträng och typisk svensk.
Bättre då?
Den danska polisen röker och är lite slik och
slängig. Skjuter från höften.
Ja. Hade det inte varit roligare, och det var det jag ville komma till bara. Lyckas folk aldrig med den någon slags switcheroo där? Den danska polisen är en paragrafryttare. Den svenska polisen röker och är liksom lite slirig med sanningen. Det kan det aldrig göra så? Men måste, alltså så här, det finns ju analytiska danskar, eller?
Ja, det gör det. Och det finns väl rökande svenskar, ja, naturligtvis.
Men det är liksom, det är
men frågan
hade det inte blivit en succé då?
Jag undrar bara om du och jag ser det där och blir liksom irriterad över den där möjliga stereotypiseringen. Alltså att folk hade inte ens tänkt på det, tror jag.
Men det är väl också, jag tycker det är så intressant med att man måste delvis ge folk vad de vill ha. Jag kommer ihåg när du hade något möte med en amerikaner från Discovery som var uppe på Kanal 5, de äger ju Kanal 5. Och så berättade de att ja, men vi på Discovery, när vi gör dokumentärer i Sibirien, då ska det handla om grova män som jagar björn. Och vi sa, ja, det är intressant, för om vi hade åkt Sibirien hade vi velat hitta liksom, ja men, notch i Sibirien, alltså datakillar, nördar så att säga, det som man inte väntar sig. Ja men, det fattar vi också, säger, det vill vi inte ha. Vi måste ge folk det de tror att, alltså det de förväntar sig.
Det är ändå fascinerande där amerikanernas svansföring, för man kan snacka mycket om fransmän och man kan prata om liksom danska möjligtvis. Svansföring, den finns ju i amerikanska entertainment.
Så ja, men vet du vad? Det är amerikanska möten. Eller i möten där amerikanska entertainment-människor är med bristfälliga attentions.
Jag hade faktiskt ett Zoom-möte med mannen som har skapat Love on the Spectrum. Mm. Med anledning av att jag var involverad i serien med min syster och så vidare. Så där. Och han suckade just om att den där var bara en serie som gick på australiensisk tv. Och han var liksom det mildaste, trevligaste.
Ja, det var en australiensare?
Ja, han satt också i Sydney. Ja. Och han var
så bad om ursäkt för sin egen framgång.
Han bara, well, it's hard. Så sa han att den ligger liksom topp 3 på Netflix. Och så hade han då nu gjort nya säsongen. Litet crew, 5 personer, vilket man gillar. I don't want it bigger, som han sa. Du vet, absolut inte, trots amerikanerna. Han sa när det började liksom, han märkte hur det började vid mötena i USA, att det liksom lika gärna skulle kunna 200 människor som jobbar med det där. Men han har då valt, som alltså han valt att bo kvar i Sydney och ha kontor, och inga amerikaner förstår ju det. Det här bolaget är...
Jag vet, men samtidigt som svensk känner man då, vem vill inte bo i Sydney? Det är väl topp?
Jo, men jag menar, det var betydligt enklare för honom, och han har ju ändå succé. Nu ska det göras liksom Love on the Spectrum i alla möjliga städer till slut i alla fall. Men jag tänkte på det i samma hand när det liksom, den amerikanska paketeringen är ju bra och dålig, men som du säger att det ska vara det förväntade. Det är ändå en klassiker när vi, jag vet inte, du var väl med när vi var uppe på William Morris Agency, och då precis innan Leif Köping gått på TV4, och det var ju liksom en sensation på så sätt att det gick primetime på söndagar och så vidare. Och sånt bryr de sig om, även om det är småländer, att man kan visa på bra rating och så vidare. Och så hade vi dels ett möte med något som, jag vet inte om det var AMC eller någonting, TNT tror jag kanalen heter, The Learning Channel, TLC. De sa, nej, det är inte för oss. 2 år senare, apropå med idéer och så vidare, så gör de den här Born This Way, som den heter, som vinner en massa då MS och så vidare. Det är exakt likadant. Det är svårare format. Det är inte heller Squid Game The Challenge i en annan del av Köping. Men när vi har möte där och de tittar på den här reelen av, alltså där man gör en lite kort sälj-promo så att säga av den här serien. Så de tycker väl det är bra och så vidare. Men så sa de, may we suggest a new name?
Ja, och jag ihåg. Får jag säga om jag kommer ihåg det rätt?
Ja.
För det var väldigt svårt. Det märkliga var att vi så här, den här serien utspelar sig i en stad som heter Köping. What do you say? Is it called Coping? För coping på engelska är att stå ut.
Ja.
Maybe it should be called coping. Vadå? Att de här människorna står ut med att de är som de är. Det var jättekonstigt. Men sen kom namnet.
Ja.
Big hearts, small minds.
Det är liksom
men ja, också, jag minns att det är problem när man är liten och man kommer med mössa i hand i ja, men också, vi har haft de mötena i 15 år och vi har liksom, det har ju aldrig
varit någonting. Det var ju en ny genre
för dem. Jag vet. Men man kan ju inte vara ärlig i de mötena. Man kan inte säga, är du dum i huvudet?
Nej, men på ett sätt skulle man ju gjort
var det. Var det han som hade en surfbräda på väggen också?
Ja, minns jag.
Mike Darnell?
Mike Darnell var ju han.
Han fick gåshud av
det trailern. Det är intressant, ja. Mike Darnell var ju han som skapade When Sharks Attack. Oh, så var, fan, det får man ändå ge honom.
Ja, ja men skapade, visst.
Jo, absolut. Det var ju han verkligen. Ja.
When
han,
Animals Attack.
When Animals Attack, ja. Som går vid
Shark Week.
Ja, Shark Week. Ja.
Men han, nu är en vecka
men han, det var ju han som sa nu att han är väldigt kort och han är liksom lite cowboy, lite kläder. Men han var ju det, han, när vi kom in i mötet, sprättan sitt kuvert och sa, they're still paying me a lot of money. Så den är, vilket också
nej, vet du vad? Han förklarade att det var sitt lönekuvert, sprättade det och så tittade han vad det stod på checken. Och så tittade han på oss och så sa han, they still love me.
Och det var otroligt. Men han sa ju vid mötet då, I'll buy it immediately. Mm. Och sen hörde vi aldrig mer av honom, såklart.
Men det är också något, jag skulle vilja liksom haft en webbkamera på parkeringen utanför det mötet när vi kommer ut, Mike Darnell mäktig och vi står liksom kramas. Nej,
han var
ju, på parkeringen.
Han sa head of programming, ja, på Fox.
Ja, ja, och han säger att han ska köpa det, då måste han väl göra det. Ja. Vi står och kramar varandra och tänker, nu går flyttlasset.
Jo, men samtidigt så får man väl också förstå vår reaktion där. Det är vad det
ja,
är.
Ja, men det är bara, det är hjärtskärande bara.
Ja, så är det. Men amerikanernas svansföring är ju alltid den liksom värsta av
dem. Ja, men det var
ju
också det mötet som en av våra kollegor sa, vad har ni gjort tidigare, frågan? Ja, vi har gjort en serie, vi gjorde någon serie som heter Kustjägarna då, eller Kustbevakarna.
Ja, så var det.
Stockholm, Köpenhamn.
Färgen hade vi gjort, ja, också.
Jo, men då sa vi så här, we did this show about the Swedish Coast Guard. Och han märkte, när det började ask up, the Swedish Coast Guard, what do? Pick up cats in trees? Så skrattade han och vi blev så, ja, tillklart.
Men det var ju, ska sägas, en ny, för jag berättar också om det här för den lavande spektrummannen. Och han sa, på så sätt var man ju tidigt ute, för ja. De visste inte, liksom inte hur de skulle ta i de här grejerna. Lång, lång färd runt. Jag ska prata mer om hollywoodsk paketering som jag vill liksom drifta med dig här. Men när vi var i Tyskland då i alla fall, och efter det som hade skett på den här färjan. Ja.
När du upptäckte att jag pratade så högt.
Ja, men så började vi prata så mycket om det, och så jag vet inte om vi googlade, men, eller du hade redan visat att det kan kopplas till hjärntumör att man pratade. Ja, men jo, men så var det ju, eller hur?
Ja, men
så väldigt överraskande. I Tyskland, i varenda liten liksom ort, så finns det såna ljud, att man ska testa hörseln.
Ja, men det är vanligare. Man, vet du vad? Jo, det är också apropå paketering. Jag kommer ihåg att jag gjorde ett sånt där test på Söder en gång, så är det Malmö, Stockholm. Så här har jag gått 100 gånger på den här gatan. Jag har aldrig tänkt på att det här är ett hörseltest. De är dåliga på att skylta.
Det klassiska hörseltest. Hur är det brukar låta? Kan inte David mer
lägga in? Han får lägga in några såna här pip.
Man är ju alltid, när man har gjort det i vuxen ålder, man är ju skitnödig utan att, så att säga, utan att det har varit någon ton som gör en skitnödig. För alltså, det är få tester, men ändå är ju ett syntest, inte vet jag. Jag räknar inte med att jag ska se alla raderna och så vidare. Men där inne är det så här, bara undra hur många jag miss. Du vet, man lyssnar så och så ibland chansar man ju till det då. För att säga, bara,
nu har det varit tyst ett tag, det borde vara.
De låga tonerna som heter, var någon? Jo, men jag säger det finns i Stockholm, men det här är då privat liksom företag som gör det här. Ja, då undrar man liksom, hör tyskarna sämre än vad vi gör, eller är det bara att de har uppmärksammat då ett problem som är större än man tror? Min mamma, liksom, hon fick ju vänta nu 3 månader på att göra sitt hörseltest. Ja. Och nu ska hon då få hörapparat. Och de, som mamma säger, de är som eleganta och små nu. Så, men, för jag tror att jag har märkt min mamma ibland att när vi kom in på någon restaurang i USA, du vet, när det är som det värsta stället någonsin. Det är det på liksom Lower East Side. Kommer du ihåg vad fan hette det?
Det var där Bill Clinton var en gång också.
Det var, ja, var Baltasar låg på, vad heter
det? Ja, men det vet jag. Ja, det fanns något som hette Les Hall också. Ja. Det var också jättebra. Ja,
men det var Keith McNally, han som högg huvudet av James Corden.
Ja, härlig, ja.
Men det var i alla fall ett ställe där på... Ja, men jag kommer ihåg hur det kan vara när det är såligt. När till och med visar att du bara tittar på varandra och tänker
här går det, inte,
det här går det inte. Men jag märkte på mamma att man är ute på restaurang. Att hon, som hon sa... Jag hör inte, så jag ger mig inte in i diskussionen. Nej. Igen, för jag kan framstå som dum. Men hon har då inte fått sin hörapparat och det tar månader. Medan i Tyskland så kändes det som då, när du hade varit där inne. Man kunde bara kliva ut därifrån, dra sitt kort, blippa. Ja. Och så hade man en liksom Rolls-Royce-hörapparat. Ja, så borde det vara.
Ja, men jag kommer ihåg när vi var på någon flygplats i USA och det fanns vending machines, alltså sådana här varuautomater säger man väl i Sverige. Man, i Sverige köper man ju ofta liksom kanske Red Bull eller liksom Twix. Men på den här flygplatsen kunde man köpa liksom iPhones och det var liksom AirPods.
Ja, men på amerikanska apotek som jag vet du också gillar, där kan man liksom köpa rullstolar, ja. Man kan ju köpa allt. Man, ja, kan köpa en sån här, du vet, sån här brits man ligger på ett sjukhus, ja, med droppstång.
Det var väl paketeringarnas paketering, vet du väl vart jag är på väg på, apropå shopping?
Nej, exactly.
Harrods. Myten, ja, var att du kunde köpa en elefant på Harrods. Okay. Alltså, du går in, du kan köpa allt på Harrods.
Är det en av de bästa sådär, om man tittar på retail-paketeringen,
ja,
någonstans?
Ja, men jag minns att jag kanske var 7 år gammal.
Men hur gick det till?
Jag
då?
Skulle åka till, jag kanske var 10 då, 12. Skulle åka till England första gången. Pappa skulle till Birmingham och jobba och då skulle vi vara i London några dagar. Ja, sen ska vi gå på Harrods. Där kan man köpa en elefant man vill. Det är det första de säger, för det är kul
och
att säga det.
Och det klassiska klippet då med en par, va? En bögpar tror jag, som köper en
tiger, ja.
En tiger, nej, ett lejon,
ja.
Och sen då så köper de det, så kan de, som du ofta inte kan ta hand om lejonet, men så åkte de tillbaka om det var i Afrika eller någonting, och det finns återföreningen mellan de här två killarna, ja, det är så jävla starkt. Men det ska ju sägas med Harrods, det var ju inte, jag antar att man fick lägga in en beställning,
ja,
det
hade ju inte,
det hade varit otroligt coolt om de var så här har vi allt.
Ja, men det går ju inte, men det var liksom, inom en vecka har du en elefant när du är där. Men det var ju också, det var ingen slump tror jag, att när det plötsligt börjar talas om, vet du vad man kan se från månen? Man kan se julskyltningen på Harrods.
Ja.
Men det,
vi har
ju
frågat om det någon gång.
Men jag minns att vi hade alla mot alla idiotfrågan. Kan man se,
fan vad bra fråga,
månen från kinesiska muren? Vi vände på, ja, det. Men myten är ju att man kan se kinesiska muren.
Men har
muren
vi inte också haft, kan man se
Harrods julbelysning
från månen?
Ja, alltså kanske.
Det, och jag vet inte om det var det. Men det där var ju naturligtvis...
Lurade inte vi vår kompis Lindgren en gång med någonting med Harrods julbelysning? Att vi pratade med honom, sa vi inte till honom så här, har du hört att man kan se månen, ja,
vad
från Harrods?
Vad sjukt det är att man kan göra det. För det man möjligen kan se då, kinesiska muren kan man väl inte,
nej,
se.
Nej, det kan man inte. Men det roliga alltid här är ju att vända på det, att man kan se månen från Harrods. Det är ju inte konstigt.
Nej,
man kan se månen från allt.
Ja, men det är otroligt hur det där varuhuset då ändå Harrods blev, ja, en tydlig, liksom, större, ja, än Big Ben, ja, på det
julbelysning
sättet.
Plus elefanter och tigrar.
Men då ser man att kunna säga här kan du köpa allt. Är ju fantastiskt. Och då kan man då, tyskarna kunde säga, i varje svensk, eller varje tysk stad med fler än liksom 2000 invånare, så finns det då en sån här liksom privat klinik där man snabbt drop in, super drop
där
in.
Där du får hörapparat.
För du kommer ihåg när drop in kom, det var liksom 80-talet. Jo, men vad säger det?
Vad då drop in kom?
Nej, men vad fan, tidigare, det är ett amerikanskt ord och allt vad det, men när det var så här, när man insåg att med frisörer drop in, det satte sig fort att man bara kan...
Menar du att det fanns en tid pre-drop-in där man alltså då på 1880 om man skulle gå till frisören, då skrev man ett brev och bokade tid då?
Ja, eller så gick man dit och sa
hej, nästa
så skrev de in i någon bok, men hela vägen, men
Stockholms blodbad,
jag vet inte vilken var det som var den första liksom anglicismen som kom in, vilket, du vet, att drop-in kom ju ändå sent, tror jag, att man,
ska jag gissa 1961 kanske?
Ja, men jag menar just när man såg de här drop-in-grejerna,
vet du vad, undrar om inte tv-programmet där Beatles uppträdde med Lill-Babs på tv hette drop-in,
det kanske var där
63, ja, kanske,
men det var ju det, någonting sådär, det skapade ju liksom en generös aura kring de här frisörsalongerna. Titta, du behöver inte boka tid här. Jag kommer, när jag var mindre så vet jag att pappa alltid hade bokat, och vi satt hos en frisör som heter Bruno i Köping. Vi ska inte säga hans efternamn, nej, för jag vet att det var med i något annat sammanhang och då blev inte familjen så glad.
PPL eller?
Ja, precis. Ja. Men då satt jag, då låg ju liksom porrtidningar, för det var den här, det låg ju på bordet, så satt man och liksom, jag fattar inte det, ska man liksom sitta och kåta upp sig och sen var det dags att bli friserad.
Men då, det var inte så att det var liksom Hemmets veckotidning och Allers?
Nej, det var låg, för det var en herrfrisering, så det var lite guldkant på besöket.
Okej, okay. Så att Lars gick där liksom, det, jag vet inte.
Ja, men jag var ju med det, för att ofta bara för att pappa, du vet, man åkte med sin farsa. Och då satt man väl och bläddra i någon porris under tiden. Så här. Det var en annan tid.
Ja, det får man säga.
Att man, apropå, liksom, ska man öppna en ny sån salong, lanserade. Det här är en tydlig paketering. Men när vi gjorde det i Tyskland så kliver vi in där. och så gör du det här hörseltestet. Ja, du är väl, jag tror det är ett svaga faktumet att min pappa var svag under den här resan, så blev det någonting att man började tänka på sin egen.
Det var någon slags osmos att hans liksom nojer kröp över på oss.
Och sen var det vad det var, du hörde väl ganska bra, men det var ändå intressant när han visar upp någon slags graf.
Ja, det är klart att han visar upp en graf, och det är klart att den grafen inte är perfekt.
Men det roliga var att du hörde inget bra, det var liksom inget problem. För, men han kunde ändå se, eller att du hade varit med om ett ljudtrauma.
Ja.
Det var så jävla...
You have experienced trauma.
Så. Det, var, för det är så jävla, folk går ju såhär trauma-terapi. Ja, jag undrar om det en liksom hög smäll.
Ja, men jag undrar om det kan finnas, finns det något...
Ja, men det påverkat då, på något sätt ligger det kvar.
Ja, men jag kan bara föreställa mig till lumpen då, när jag var på liksom artilleriet. Där haubits här small ju nära mig ofta.
Men är det det liksom att vara krigsflykting, då är det liksom riktiga de här killarna som vi gjorde när vi gjorde en film som heter Trevligt folk. Jag minns att några av killarna sa att de liksom, deras föräldrar sa åt dem att lägga sig under bordet när det bara bombades där. Jo, men liksom den så devalveringen av trauma.
Ja, men det vore kul om jag började gå i riktigt kraftfull terapi för mitt audio trauma. Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linne, kostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär, och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln, då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man, man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut, så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare, så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair, så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair, som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Men får jag bara då gå och glida över till något som den här veckan har fascinerat mig något så oerhört av någon annan.
Fan vad jag håller tummarna ur att det inte bara är i ditt huvud.
Nej, det är inte i mitt huvud. Men jag menar så här, du vet ju att Daniel Day-Lewis var ju länge skådespelarnas skådespelare, och det var aldrig bättre illustrerat än när han skulle spela Lincoln, va? Och han sågs liksom ute på stan någonstans och drog en kaffe och såg
han
ut,
han satt och käkade hamburgare, men fortfarande i Lincoln,
som jag också sa att när jag läste om honom, jag tror jag sa det någonstans, att hans fru är poet. Allting var ju liksom perfekt,
men han till var Oscar som han vunnit.
Ja, men och det är ju en sak, men han var ju länge då skådespelare.
För grejen med sånt där är att alla kroknar ju. För ett tag var ju De Niro, när De Niro gick upp 40 kilo i filmen
Raging Bull. Men han var ju liksom en knullmaskin på ett annat sätt.
Men det är ändå så här, han var ansiktet ute för att kommitta flera år av sitt liv till en roll. Christian Bale minns jag gick ner skitmycket när han gjorde en film som heter The Machine.
Christian Bale ville väldigt gärna bli Daniel Day-Lewis.
Ja, Och gick, vägde väl 49 kilo eller något när jag gjorde en film. Men alla kroknade sen och började göra franchise-grejer.
Jo, men det var ju...
Men Daniel Day-Lewis har inte kroknat.
Nej, men och problemet är... Eller problemet, skillnaden med Daniel Day-Lewis är ju att... Det känns ju som att man kommer från teatern i England och så vidare. Medan Robert De Niro, det är ändå lite andra... Liksom, ja. Sen, han gjorde, har ju gjort sådana Meet the Parents på äldre dagar.
Ja, han har liksom nötts ner.
Ja, och även så Christian Bale var ju liksom... Ljudupptagning när han var otrevlig mot honom. Han, det har liksom inte riktigt funkat för honom, även om han är bra. Men Daniel Day-Lewis var lite... Han lever för skådespeleriet. Jag menar Meryl Streep som är skådespelarnas skådespelare av kvinnorna.
Minst tre Oscars också. Ja. 19 nomineringar.
Ja, precis. Men hon är ju mer... hon är ju tillgänglig på ett annat sätt. Det känns inte lika svårt. Jag såg så jävla bra när hon höll något tal nu, om det var på Golden Globes eller någonting. Och skulle då prata om... Så hon sa... Du vet, tuffa tider och det, liksom, världen är mörk och så vidare. Så det finns en bild, tror jag hon sa, som har etsat sig fast hos mig. Eller, liksom, nej, eller hon till och med sa liksom, den bästa filmklippet.
Jag tror du säger en bild? Den här bilden på de här killarna som sitter på en balk som håller på att bygga Empire
State Building. Hon sa liksom, det starkaste filmögonblicket kanske till och med sa det här året. Som vi alla, det här skulle då vara en illustration av vart världen är på väg eller hur det ser ut nu jämfört med kanske för 10 år sedan. Då tar hon upp det här när Trump då gör narr av en funktionsvarierad
kille. Ja, det här är 4-5 år sedan, ja, precis. Ja. Eller 8 år sedan till och med.
Ja.
Det här är inför 2020-valet kanske.
Ja, ja. Var det då hon tog, men det här är fan en nytt kliv. Undrar om det har skett igen då?
Ja, han, det var han står så här.
Ja, men jag undrar om det kanske har skett igen. Men det var så jävla bra, för alla satt och väntade på hon skulle presentera liksom någon bra... Liksom folk trodde, nu ska hon berätta om, du vet, en Daniel Day-Lewis-scen som har etsat sig fast. Det blir liksom helt tyst där inne. Uh-huh. Men hon är ju ändå mer tillgänglig då än Daniel Day-Lewis. Mm. Daniel Day-Lewis har ju nu gått i pension, har han ju sagt.
Men det är sådär, ja.
Jo, men jag är skitsamma. Men det känns
de som... kommer alltid tillbaka.
Ja, och så kan också storytellingen... Gene Hackman gick i pension.
Jo, men han är 96.
Det är han väl inte.
Jo, men typ 96.
Jo, men han gick i pension tidigt. Skitsamma, men Daniel Day-Lewis, jag har inte sett så mycket av honom i alla fall nu. Men det är möjligt att han har gjort massa filmer. Men There Will Be Blood kanske var den sista.
Phantom Thread, tror jag.
Ja, men han är liksom otrolig skådis naturligtvis. Och sen har vi, det finns ju en annan, och det är då Ben Kingsley, givetvis. Han gör ju...
Jo, men han har gjort mycket.
Jo, men han kommer från teatern, du och jag pratade om när de skulle på de Golden Globes. Jo, men vad fan, då hade de... Skådespelare har ju en tendens att lyfta fram hur viktigt deras egna jävla jobb är hela tiden. Det är inga, liksom, på en rörmokar, liksom, gala, så är det ju ingen som skulle vara så allvarlig. Alltså, för det som skedde då var ju att det var massa skådespelare som... När varje gång man tror jag gick till reklam...
Mm. Någon reser sig upp och säger, my name is Scarlett Johansson, I'm an actor.
Ja, och de, folk levererar ju det med... alla var ju inte liksom så trovärdiga. Och du och jag sitter ju och ser det här. Och det är ju tecken på ibland när vi är verkligen samkörda, du och jag. Det här är ju så jävla subtilt. Men är Ben Kingsley då med sina liksom... sitt stora, eller han är liksom han har ju någon, hans ansikte är liksom
kraftfullt,
ja. Ja, kraftfullt. Man, det är så här, han har väl storkukslung,
ja,
har
det,
han,
det,
så
ja.
Du sjunger. Men då, när han säger då, my name is Ben Kingsley and I'm an actor, det är liksom det trovärdiga.
Vi brast ju ut i Oscar,
ja. Det är det trovärdigaste som har skett, ja. I världs,
det är kanske en av vår vänskaps vackraste stunder, att vi båda tyckte det var lika kul. Det har jobbigt att sitta där bredvid någon som inte fattar varför man garvar.
Det hade varit svårt att prata om det upp hos Mike Darnell på Fox kontor.
Bra det där. What do you mean, he is an actor? Yeah, but the way he said it.
Men jag tror i alla fall att jag tror att Hollywood hela tiden har ett behov av
någon som gör jobbet.
Någon som,
ja,
är
okay. Framförallt i de här tiderna med Marvel. Och liksom nu kan man ju verkligen diskutera om det är på väg ut för med de här franchise-filmerna och sådär. Det är någon Madame Webb eller någon som heter nu.
Min sons bästa kompis pappa var liksom någon head av någon sån här, vad heter det? VF...
Marvel.
Ja, men han är inte regissör.
Specialeffekterna.
Ja, han sa att det behövs inga regissörer längre. Han sa det är jag som... Han berättade liksom, han sitter i Kina, för det är de som har finansierat så mycket. Och Robert Downey Jr. som han sa hänger i lite vajrar i London. Ja, han sa det finns inget skådespeleri kvar. Men han var hemma hos mig nu nyligen och skulle hämta upp sin son. Då sa han, Marvel is dead. Jag vet inte vad det betyder.
Ja, men man förstår att man är inte i målgrupp heller. Men det är klart det är lite välkommet om det kan komma någonting annat. Tycker jag då.
Ja.
Men... jag kan tänka mig att i takt med att det har blivit fler och fler skådespelare som har varit liksom, ja, men det som Robert Downey Jr. sa, ja, nu har jag gjort den här filmen Oppenheimer, han hoppas ju få Oscar för den, i den här birollen, att, ja, som jag tycker att jag eldade upp mitt legacy med 15 år av Marvel, men nu gör jag en sista desperat ansats att rädda min kredibilitet med den här filmen. Han var ju ganska öppen med det liksom.
Och jag vet, men
just
det
därför
också...
i och med att fler och fler finskådisar har tagit paychecken från Marvel, så tror jag att Hollywood har ett behov av att någon kan man peka på och säga, vi skådisar, titta bara på den här personen, gör verkligen ett gediget jobb.
Skådisarna är bra på att elda på det narrativet.
Ja. Och det har varit lite De Niro, det har varit framförallt Danny Day-Lewis.
Men nu finns det ju en ny.
Det visste inte jag.
Vem är det?
Ja, det är kul. Okej, då ska jag ta en. Är det en man?
Ja.
Ja. Är det en man som är över 30?
Ja.
En man som är över, ja men okej, säg hur gammal han är då.
Verkligen 50-årsåldern.
50-årsåldern.
Det är så solklart att han är utvald.
Men är han aktuell?
Så jag kan säga att de som gör, de som blir den utvalda gillar ju det här också.
Det är det Cillian Murphy från Oppenheimer?
Exakt. Ja, det för att de
gillar också att det inte är amerikaner. Ja, det var det jag skulle säga. Shakespeare? Ja. Amerikaner vet inget. Jag vet inte heller någonting om Shakespeare. Framförallt vet amerikaner ingenting om Shakespeare. Men de, så fort det är
Jag vet inte ens om det är, men jag ska vara helt ärlig. Framförallt. Ingen vet ju något om Shakespeare.
Nej, ja, men vissa britter tror sig veta någonting om Shakespeare.
Ja, ja, men så här,
men de tror att om liksom... För jag lyssnar mycket på amerikanska filmpoddar och de pratar, så fort de börjar prata om brittiska skådisar eller europeiska skådisar, men framförallt är brittiska, då får de något svamp. De vet, de bottnar liksom inte i stage. He's done a lot of work on the stage, right? Och så är det alltid som Shakespeare.
Ian McKellen, Judy Dench och sådana där. Det är det så här. Men nu är det då Cillian Murphy. Och så här, han är ju då med i Oppenheimer.
Spelar huvudrollen, ja.
Ja, och gör ett väldigt bra jobb. Jag vet inte, han hade väl gjort vissa grejer tidigare.
Ja, men han har ju gjort en Batman-film, en superstor roll i en Batman-film.
Ja, men han har gjort mycket sånt. Men han var väl liksom utvald av Christopher Nolan. Verkligen så att den här, jag gör inte filmen har du någonstans om inte han ställer upp. Och han är, som du säger, lever på någon jävla liksom, ö i Skottland. Han liksom lever oerhört
isolerat. Är han inte irländare?
Ja okej, men då är en ö i Irland. Ja. Ja. Men han är ju då också så här, när du väl blir utvald att vara den här personen, då tackar du ja, så att säga, imaginärt. Det är ungefär som en viss typ, när Bradley Cooper, när de ringer upp Bradley Cooper från People Magazine och säger, you're the sexiest man alive.
Ja,
då hoppar ju han på det tåget direkt. Mm. Men Cillian Murphy har ju inte haft några problem med det här. Och det är ju ingen heller som ifrågasätter, utan alla glider med. Och då var han med nu, och fick så jävla... Gissa vilket program han gör sin första intervju i.
Han har gjort mycket nu, det är Oscarskampanjen.
Jo, men han gör sin första, det var så den första stora intervjun.
Amerikanskt program?
Ja.
Ja, men jag kan väl inte...
Jo, men du kan förstå det.
60 Minutes?
Ja, såklart. Du känner ju självklart det. Och då är det någon av de här äldre gubbarna som också, liksom, trots att man vet att de är liksom, har usel kvinnosyn och liksom knullat liksom i decennier där. Och så finns det hon, den blonda kvinnan också, som är en av, så att säga, deras korrespondenter. Mm. Men i övrigt är det ju liksom äldre män. Man går aldrig i pension. Nej. Det finns en kille som heter Mike Wallace som gjorde sina sista intervjuer när han var liksom plus 90, tror jag. Det finns en fantastisk dokumentär om honom och vilket svin han var liksom, mot alla människor. Men nu är det någon annan, jag vet inte exakt vad han heter. Det känns som att, kan det vara så att CBS 60 Minutes liksom sjunger på någon sista vers? Ja. Jag vet inte.
Men ikonisk vignetten då,
klockan som tickar. Program överlag. Men då, när de frågar människor om de kan få intervjua människor,
så ställer människor upp. Om det inte är människor som då har liksom, jag vill säga, VD:er som har liksom, för tobaksföretag som har liksom,
nej, som ska ställa så mycket mot väggen. Men om man tänker på just alla liksom, så här, man vet ju att alla skådespelare på jorden skulle tacka ja till att vara med där. Jag försöker inte tänka på om det finns någon. Nej, finns det någon artist? Nej, Tommy Van Dylan satt ju också där och blev intervjuad. Så att säga. Så det är inte jobbigt att jobba som gästbokare på CBS 69.
Jag kommer ihåg när vi jobbade med Hello Sydney. Det här SVT-programmet var vår första liksom inblick i...
Ni vet, RIA-galan finns något i Sverige som, när man hyllar någon som jobbar med TV mycket. Och då är det bland annat så här gästbokare. Så det är ju jättehärligt att en sån gala finns. Man kan tänka sig i USA om de skulle utse årets gästbokare. Ja. Så det skulle kunna bli CBS 60-människan varje år.
Ja, fast problemet, de har ju inget svårt jobb. Jag minns
nej, men det jag menar, men
när man,
ändå...
Jag vet, när man ringde från Hello Sydney så sa, hejsan, jag ringer från SVT, sa man. Vi var ju med och bokade vissa gäster då. Jag ringer från SVT, man kunde riktigt höra, det här var år 2000, det är ju länge sedan nu, men folk nästan ställde sig givakt i andra änden av luren. Och gud, nu ringer SVT. Det var ju bara hova in folk. Så när man sen börjar på Kanal 5 och tänker, boka gäster är väl inget svårt? Ah, det beror på sammanhanget ju.
Ja, och sammanhanget som är allra lättast 60 minutes, är att sitta där. Och då, Cillian Murphy ska då göra en intervju nu inför liksom alla de här vad heter det?
Oscars.
Ja, men då alla, den här var väl kanske för några dagar sedan, nu SAG Awards.
Ja, det är ju mycket med BAFTA.
Det leder upp, och han har väl redan vann BAFTA, tror jag. Ja, ja, man vinner allt just nu. Men då är det väldigt tydligt att säga att han är en recluse, du vet, så här, men nu ställer han upp då. Och då går de då på en så här, det blåser jävulst på någon liksom.
Ja, men det är också det, han ska ju inte sitta på ett trendigt café i New York. Det är ju katastrof.
Nej, men han måste bo där och allting är så, vi vet ingenting om
honom. Det måste vara dåligt väder när han blir intervjuad. Det måste blåsa och det måste vara vind Oskar Hagel och drivis helst.
Men han är då, och jag blir inte irriterad på det där nödvändigtvis, men man så här, ingen CBS 60 Minutes-människa, apropå det du säger om bron, att då svenskar
vända på,
ja, liksom, du kan väl säga, här har en människa, eller så här, vi går in i det här genom att säga till Cillian Murphy, vill du verkligen liksom, vill du bara rätta in dig i ledet och bli den här människan som alla har bestämt sig för att du ska vara? Det hade ju varit kul med en intervju där han säger bara, ja, men du vet,
kan vi inte sminka mig till en clown?
Ja. Alltså, jag vill bli intervjuad av National Enquirer. Ja, jag bryr mig inte. Nej. Men då tänkte jag, för att, och han är, jag såg också så här, Matt Damon hade sagt till honom och såg någon intervju, att jag har sagt till honom, om du är med i en film så ställer jag upp direkt. Det smöras något så jävligt för den här Cillian Murphy.
Pole position.
Och då går han här, du kan ju se bilden med den här CBS 60, där, ja, nu ser man bara Cillian innan.
Ja.
Liksom,
ja, men det ska vara det är höst. Ja, det är höst,
eller
det är så jävligt.
Eller höst är det väl inte.
Det är liksom... Det är en luftfuktighet också som inte är floridiansk och varm, utan liksom rå och kall.
Och känslan är, jag har inte sett hela inslaget, men jag kan verkligen tänka mig, när man intervjuar Cillian Murphy, då åker man dit han är. Ja. Det är inte så att han kommer till oss. Nej. Men då tänker jag så här, ja, den är Cillian Murphy. Då ibland så är det bara så att folk är bra på en sport exempelvis.
Har du sett Oppenheimer?
Nej, jag har inte gjort det. Men jag är väldigt sugen på att se det.
Jag får ändå säga att det är ju en fest.
Nej, men jag betvivlar inte att det är en fantastisk film.
Och han är skitbra.
Ja, men det betvivlar jag inte heller.
Matt Damon, underbar med i den också.
Och jag vet, men han är också, han suger ju Cillian Murphys kuk. Så han liksom deepthroatar ju den så långt det går. Ja, jo, men för... Matt Damon har ju liksom, han är ju också ett skådis där, men han har ju blivit något annat, han är en everyday guy och att han är trevlig och så vidare. Men Cillian Murphy då, så åker CBS 60 Minutes dit.
Nu är vi på Irland.
Ja, det ska också vara strand, liksom, att det tog länge att ta sig hit, för han vill inte, men så har man att säga, men vadå, han har väl varit på BAFTA och alla andra awards.
Ja, han var väl i LA häromdagen på SAG Awards. Ja, vi kunde gjort intervju där, vadå, i smoking.
Han bor vi på Chateau Marmont nu en månad för att han ska gå på alla de här. Men när det här har gjort, så är det liksom vindpinat, det är vinter på Irland. Och så tänker jag, att han tillåts säga detta.
Det är en sista detalj som är viktig också i det visuella i de här intervjuerna. Det är att det finns inga moderna markörer när de går på den här blåsiga stranden. Känslan ska ju kunna vara, visst, det råkar vara 2024, men ett vikingaskepp skulle kunna glida upp här nu med barbarer,
ja, visst,
som kommer att plundra, för det här är tidlöst. Han existerar inte på en plats som är definierad av tid. Hans väsen är tidlöst.
Ja, men han skulle ju aldrig liksom kliva fram till en mixolog och beställa en drink.
Nej, han skulle säkert aldrig, åh, min nya iPhone 15, har ni testat Apple Vision Pro? De här nya skidglasögonen.
Det är det man skulle vilja säga till Killemöver, kan du testa den här? Ja. Det var ju ändå roligt, det var vi någon gång som lät liksom Torsten Flink testa glassar. Ja, hade CBS minns haft lite liksom humor, som jag har sagt, här har vi
Cillian Murphy testar
Ben & Jerry's nya smaker. Har du lust att göra det?
Sätter betyg.
Ja, då så hade Cillian Murphy varit en rolig människa, så hade han ju sagt, nu gör vi det här. Jag kan bara föreställa mig också att Cillian Murphys pressperson, han gillar ju inte att han har en pressperson. Nej. Men han har det.
Men det heter något annat för honom.
Som då säger det väldigt noga, liksom, ni får verkligen inga frågor om hans familj. Nej. Och allt sådär. Det
är hans arbete.
Men jag sa bara att folk är duktiga på idrott, men det behöver inte, alltså om man tittar på folk som är enorma, det var någon som pratade, du gör med Andres Iniesta, någon kompis som skulle spela in en reklamfilm med honom.
Fotbollsspelaren från Spanien.
Ja, och managern sa när han kom fram till vår kompis som är regissör att sen,
var det Torstensson?
Nej, men det tror jag var kanske Oscar Holmedal.
Okay,
ja. Eller om det var Filip Engström, jag vet inte. Men som sa till så här, när han dök upp med sin manager, så sa managern, ställ inga frågor till honom, utan ge honom bara en boll, så får han så bolla här bak och sen ta,
så
när det väl är dags för liksom.
Men det är som när jag var liten, jag hade en liten konduktörsväska som de var oroliga för att jag skulle liksom, du hade ju koppel, för att annars flyttade du iväg och blev överkörd. Mig gav de en liten konduktörsväska, en leksaksväska som jag satt och öppnade och stängde i kanske 6 timmar i sträck.
Du var liksom dement då?
Ja, men på något sätt ändå.
Men det är min farmor alltid gjorde när jag kom, hon, det enda min farmor sysslade med i slutet av sitt liv var att öppna sin väska, lägga ut allt på något litet bord, bland annat suketter som hon alltid hade med sig.
Små sockerbitar, ja.
Ja, precis. Det var som han, den där festfixaren i Stockholm, Pontus, back in the day, som alltid hade med sig eget te.
Ja, det hade verkligen. Som att påsa,
ja. Det är som Jonas Åkerlund också, som jag känner lite grann. Man käkar med honom, så beställer han alltid te, men då frågar han vilken sorts te han vill ha. Så han, no, och så plockar han fram sitt dyra te. Som han beställer från FedEx, från Harrods. Det är bara där det finns.
Vad heter det?
Jag vet inte,
men det är som Carl-Johan Granqvist som också har alltid en ostrongaffel med sig.
Och
det gillar man.
Ja, det är bara något härligt. Men då, Cillian Murphy. Och jag menar med att han kan ju också bara vara en bra skådis. Men nu har vi byggt en myt kring honom, och ungefär som att bara för han gillar att dra sig undan så är han också ett geni.
Ja, lite så blir det ju.
Ja, och då gör då de här 60 Minutes bara mat spottar ut klipp med liksom den här intervjun med Killian Murphy.
Klipp med dåligt väder.
Ja, men det är också så här, det hade varit, det är liksom, det hade varit roligare
i så fall. Det här är en intervju som har skjutits upp för de kommer fram. Idag är det blå himmel, vi får skjuta på det till imorgon.
Vi ligger här till det ser riktigt jävla liksom öde ut. Ja, men jag menar, CBS 60 Minutes, det är många intervjuer om, ja, Putin, nu har gjort Tucker Carlson det, men liksom ni promotar den här som att världen bryr sig jättemycket och det gör den inte. Så men då tänkte jag bara på att han tillåts säga den här meningen, Killian Murphy.
Okej, okay, du kommer till en koncis, tydlig, liksom, ja, ett klimax här.
Jag skulle vilja, det hade jag aldrig vågat. Men hade man suttit där, du har suttit där, eller varit på den här liksom blåsiga irländska ön, förhoppningsvis, jag hoppas att vi fortfarande har lika mycket liksom edge, så att vi hade gjort några så kallade påor innan, där vi pratat om att det är självklart om att vi är här.
Äntligen är vädret dåligt, och det är dags att intervjua Killian Murphy.
Och så bara ser man när solen börjar gå upp när vi går. Nej, nu måste vi ställa in här.
Men lite som när Prince gjorde Super Bowl, det kommer att regna. Can you make it rain harder?
Det är som att det är exakt. Ja,
kan det regna mer?
Men och det är ju liksom rätt in i vebon pratar vi om ibland. Och det är ju liksom verkligen, det finns ju hur många sådana intervjuer som
helst. Men dansken i bron röker och är rörig, det är rätt in i vebon. Svensken är kall och analytisk, rätt in i vebon.
Och även liksom massa kändisar, hur de ska bete sig i intervjuer och så vidare. Vissa är liksom udda. Mm.
Robin Williams, alltid när han levde, så var han ju, tog ju stal i showen på talkshows och liksom friassocierade.
Och tar över bara helt och hållet. Och Bradley Cooper ska vara liksom the sexiest man alive och köpa det och stå, som han säger, det är folket som har talat. Bla, bla, bla. Men jag är inte bekväm i rollen. Men skitsam. Men då går de där. Och det här liksom, CBS 60 Minutes tycker att det här är liksom monumentalt det de skriver. För det är bara citat då av Killian Murphy. För att de känner så här, nu har vi gjort något bra. Och det finns, när de åker dit, den här ön som ligger så, de liksom, vet vad det är, de får det ju känna som att, jag vet att någon gång skulle du och jag åka, eventuellt Discovery ville att vi skulle göra The Deadliest Catch var som störst.
Just, där, krabbfiskarna.
Då skulle vi då, King Crabs, precis. Då skulle
Nova
vi åka.
Scotia typ, eller något sådär.
Ja, det är uppe i Alaska någonstans. Ja, och då skulle vi ta oss dit, och då sa den här killen på Discovery, ja, men ni kan ju liksom få ta er dit och kanske åka med, men ni måste bara vara medvetna hur det är att ta sig dit, och det är liksom inte heller så roligt att vara på plats, och som han sa, det är inte säkert att de här, vilket är synd att det inte blev något, det är inte säkert att de här fiskarna kommer gilla er.
Nej, det var kul. Motvind.
Men det var liksom, när man såg resan upp dit, så var det liksom flyga till Seattle.
Men det är också här, om CBS 60 Minutes, vi ska inte liksom, vi måste vara färdiga med det här snart, men om CBS 60 Minutes får höra, det finns liksom en helikopterplatta utanför Killian Murphys hus. Nej. Vi ska inte ens kunna landa på den här ön. Vi flyger till London, sen är det liksom roddbåt därifrån, eller liksom från Birmingham.
Ja, men det är som gravel road-aktigt, måste vara jobbigt. Ja. Men då är liksom citatet de har här, och det är så jävla sjukt. Det är så mycket man, ibland kan man liksom irritera sig av ytligheten i massa liksom influencers flöden och vad folk säger. Men då är det då citat, som om att han är liksom Mae West eller Churchill.
Alltså slagkraftig.
Då säger han så här: I've never understood that term really, movie star. I've always just felt like I'm an actor, says Killian Murphy. Det är liksom så urbota dumt.
Ja, men det
är jag. Och sen bara det första då, någon Carolyn Pittman som har kommenterat här, bara, jag vet inte vem hon är. Det är bara en så här, he's so humble.
Ja.
Och det är så här,
Du
spelar in en podd där, så ligger
jag. Såg din film?
Ja, gjorde du det?
Fan, jag har aldrig grått så mycket i mitt liv.
Det är Fredrik också med i den.
Din film?
Det är hans far.
Ja, är det så här det kommer att bli nu?
Ja, men det är åt far han gråter. Det är inte åt oss han gråter, så att säga.
Jag älskar Lars, en god människa.
När såg du filmen?
Förra veckan.
Ja, på någon förhandsvisning då?
Ja, visst.
Och du gillar den alltså?
Ja, visst.
Ja, det är väldigt, ja, väldigt klart.
Återigen, det är inte Philips film, för i helvete, det är vår film.
Nej, men man kan möjligtvis säga
att jag kan inte se den flera gånger, för att jag tror jag har inte tårar i nog. Alltså.
Menar du allvar?
Ja, visst.
Ja, fan,
är det okej om jag är med när det är vår podd?
Ja, kör.
Ja, vad bra.
Det är äkta. Du är inte inkastad för att säga det. Var ska du någonstans då?
Apotek.
Var, men du jobbar här ju.
Ja, det är.
Ja.
Ah, men tack som djävulen för
fan,
de fina
ord. Höra. Tack som fan.
Det där åker rätt in. Så är
ja,
det.
Ja, det där behåller du David mer.
Men
återigen, din film.
Nej, men nu får du, alltså, jag tror att det är som med den här filmen mycket att här kan vi inte vara fåfänga. Det är en äldre man, det är liksom pappa som.
Han sa ju inte Lars film.
Ja, men alltså din pappa är en god människa.
Ja, det är han också.
Ja, vi får ta upp det då i olika sammanhang. Ja. Inte.
Jag känner igen honom jättemycket. Undrar, kan vi ha träffat honom någon gång?
Du brukar, ibland kommer det faktiskt mest från dig, säger den där människan som du vet, vi träffade igår. Jag insåg först nu att det var ju den här människan att säga. Ja, det insåg jag hela tiden.
Delay i face recognition helt enkelt.
Det var ju inte Ingvar Storm.
Nej, det var inte.
Men Och sen säger han då i ett annat citat här då, för det här är lite bättre. Men, a novel can change somebody's life or a piece of music, says Oppenheimer star Cillian Murphy. I've had all that happen to me. Men det första menar jag, att säga, det är liksom, jag kommer ihåg, jag intervjuade någon gång, jag vet inte vem det var, jag tror det var typ Per Morberg som sa, jag vill inte vara känd, jag vill vara erkänd. Och det har han läst någonstans. Ja. Men det här är på den här nivån, men nu är det så hull och hårigt.
Jag, vet, men Killian... här, jag kan inte hänga Cillian Murphy för att han säger
jo,
det.
Det
på samma sätt som om någon skulle fråga dig så här, hur är det att vara kändis då? Ja, men skulle du säga så här, ja... Fan vad konstigt, det känns märkligt att ta det ordet i sin mun. Och movie star är ett ännu mer eleverat
konstigt uttryck. Men du säger, men du skulle ju inte också säga, men jag är främst av allt en tv-program, eller en programledare.
En programmakare.
Nej, men jag menar, jag tror att hade vi varit skådespelare, så hade man kunnat säga, jag har svårt att relatera till att ni kallar mig sån. Jag tycker inte att jag är en sån.
Det är inte så kul att säga.
Nej, men så hade man adderat någonting, liksom, åh gud vad jag låter platt nu. Ja. Hade man ju verkligen adderat.
Jo, men om Cillian Murphy lägger till,
du tror att det kan det vara det bort. Nu då tror jag du ger Cillian Murphy
nej,
för mycket.
Men 60 Minutes åker inte till de här liksom vindpinade stränderna för att låta honom vara self-deprecating.
Vet du vad jag vill säga så här till Cillian Murphy? Jag hade velat vara helt tyst då. Och när han då tror att han ska få... Han tror att min reaktion är... Oh, nu är jag helt drabbad av det du just sa. Det här måste jag processa, för det här är det djupaste jag har hört i hela mitt liv. Skulle man bara liksom vara tyst en tag så här. Hur jävla dum är du egentligen?
Överraskande.
Nej, men det är liksom så här. Det är, jo, men du förstår, det är ändå samtid. Ja. Eller det är någonting. Tacka vet jag ändå. Daniel Day-Lewis när han sitter. Man kan vara cynisk kring det också. Men han sitter och drar en kaffe som Abraham Lincoln ändå. Ja.
CBS Minutes har varit på en vindpinna strand med honom också och citerat honom på samma sätt. Det är CBS 60 Minutes här. Och media, det är liksom industrial military complex.
Hade jävla mycket så här?
Medial... industrial complex.
Men hade du varit så här mycket, så, om du är nu så här, Cillian Murphy, dyk inte upp på en enda award show, då hade jag börjat tro dig.
Det hade varit lite härligare. Nej, men här, han bor i
att gå på Oscarsgalan och stå och sitta där och liksom bli intervjuad på en röd matta av någon liksom ytlig då, Ryan Seacrest-figur, men ändå gå upp där, hålla den där jävla för den Oscar som man får. Du omfamnar ju då, du vet ju att du är movie star. Ja, då är du movie star.
Ja, men det är ändå någonting med de här som så här, Marlon Brando, han skickar upp någon som tar emot priset åt honom för Gudfadern och protesterar mot hur liksom ursprungsamerikanerna blir porträtterade på film. Det är ju real som fan.
Ja. Han kanske inte mådde så bra Marlon Brando då.
Nej, eller, kanske inte heller.
Men jag säger så här, det hade varit så jävla, man kan tänka mig så den här inslagsproducenten som, det är ungefär som de sitter, du vet, när man får det.
Jag hade velat ha en humoristisk dokumentärserie om arbetet bakom kulisserna på 60 Minutes. Det har varit kul. Gjort med falska förespeglingar.
Eller bara liksom en serie där man liksom någonstans... För det är så här, de sitter där, de vet nästan att de vill ha det här citatet. Men, och det är ju en sak. Men Cillian Murphy ger dem det här citatet.
Men Cillian Murphy, vet du vad? Han har 0% skuld här. Noll.
Nej, men han säger det, är ju tecken på att han inte är så smart. Han ska inte säga... Han borde väl ha någonstans så här. Det hade varit kul också om han hade sagt, hur jävla dum är du? Och så skulle han säga... Ah, jag vet, det där låter ju för jävligt.
Jo, men det är ju 60 Minutes.
Jo, men det är så jävla formulariskt.
Nej, 60 Minutes inväntar det dåliga vädret som jag är säker på att de har gjort. Då är de to blame.
Jag vet inte varför han inte har någon skuld. Det är de som ställer frågan, you're a movie star. Och att Cillian Murphy då, han har ändå gjort mycket intervjuer. Om du nu är på den här jävla ön, då har så jävla mycket tid över att tänka på grejer.
Ja.
Om man inte nu sitter, man hade hoppats att han säger, jag sitter och spelar online poker och liksom knullar porrstjärnor. Det är någonting med att han har väl gått på myten om sig själv. Sen kanske man blir slö och sen vet så här, ja det där räcker ju.
Men det är ju så här, han kanske inte vill viga 3 dagar och gå på den här stranden fram och tillbaka. Så till slut tänker jag, han kanske har nötts ner.
Du menar att han tvingades dit?
Nej, men vi går på den här stranden så länge vädret är dåligt till han ger oss det här citatet vi vill ha, som våra tittare förväntar sig. Det är deras fel. Och sen kan man tycka så här, han borde stå upp mot tortyr. Han skulle liksom kunna gå på den där stranden liksom i 14 dagar utan att säga det. Men till slut orkar ju inte.
Men det finns ju liksom det finns inget oväntat av honom. Man kan ju bara, nu sitter man här och man vet ju att hans tal på Oscarsgalan, inte fan kommer han så att säga att det är så skönt att vara en movie star, utan det kommer väl liksom handla om världen och nu är det är alldeles uppenbart att det kommer, nu rustar världen för liksom kärnvapenkrig igen.
Nej,
och
men det är ju det som är...
Men han är dum.
Men det är tråkigt. Man blir ju irriterad på sig själv när man är intresserad av showbiz, för att showbiz så sällan överraskar. Och det är därför Chris Rock-ögonblick och Will Smith-ögonblick är så fruktansvärt överrumplande och starka.
Uppfriskande. överraskande.
Ja, men för att det...
Om Killian Murphy hade slagit den här gamla liksom CBS 60 Minutes reporter på käften, ja, när han ställer frågan, eller tvärtom, CBS 60 Minutes reporter, ja, liksom dunkar ner,
ja,
Killian Murphy.
Det händer sällan. Alltså. Jag menar, ja.
Man vill ju möjligtvis att det skulle vara på något annat sätt också. Man vill ju läsa nu någonting om Killian Murphy. Här är liksom Killian Murphy på Six Flags. Den här,
vad heter det? Ja, här åker han loopen.
Ja, här åker han loopen. Han trivs jättebra. Ja. Eller att han är med i,
ja, men han är ny marknad. Eller men han har liksom gått in i Happy Socks.
Ja, ja, men eller att han, man vet
precis,
ju alltid...
Precis en vecka före Oscar, så att han liksom, han öppnar liksom glassbar i du vet, över hela,
ja,
världen.
Men eller att han direkt för mig, nu är väl inte Ellen DeGeneres på, finns väl inte längre hennes show, men att han hade liksom, där ska man liksom dansa, mm, när man kommer in. Hade han gjort något sånt, men nu ska han gå på den här blåsiga jävla stranden, ja, och göra det här. Ja, hade du och jag, vi får inte göra det längre, eller får, vi kanske inte vill heller, men hade man suttit där och vad heter det, liksom kommenterat Oscarsgalan. Mm. Roligt om man hade, tänk om man varit amerikan och får göra det i USA, verkligen en lång harang. Ja. När han ska hålla det viktiga talet om liksom upprustning.
Ni behöver inte höra det här talet.
För han är så platt. Ja. Murphy är så platt. Han är väl bara en bra skådis, inget fel i det.
Jag trodde när vi drog om podden att vi kanske skulle påverkas av den här lite högtidliga och stillsamma inramningen, men jag inser nu att det är lite färga i Tyskland läge på hur vi har pratat. Och det
är alltså radiohuset i Stockholm. Det är inte tidigare. Det fanns ett café här, så nu kan man liksom inte ens åka hit och ta en kaffe och liksom se Ingvar Storm och Annika Lantz.
Dansa in.
Kan jag bara säga en sak? Den här killen som kom fram till oss här och berömde vår film. Ja. Ja. Alltid när ibland det sker, är det att man har börjat bli, jag vet, han är lite paranoid. Och jag kände så här, han kommer fram, ska han döda oss,
ja,
nu?
Men det var god. Han var, ja, men, jättevänlig.
Ja, men det var, ja, jag vet. Ja.
Men nästa vecka, första mars, går alltså den här filmen upp. Han kan alltså inte se den igen för att han grät så mycket. Det finns inget egenvärde att gråta.
Det är inte bara en gråt,
jag tror att man
film,
skrattar
jag
också.
Det,
ja. Jag tror att man tillåter sig själv att gråta för att man har skrattat
och
innan.
Jag tycker att den är allmängiltig. Man gråter inte bara för att min pappa är en god människa eller att han är gammal.
Filmstaden.se finns biljetterna. Det vore ju väldigt fint om ni...
Hur är det med svenska bio? Där måste,
ja,
man
det finns, ja, men även lokala biografer också. Ja, givetvis. Hörrni, vi slutar med Coney Island Baby då kanske ändå.
Nej, du får komma på det bättre. Vad gillar vad tror du Killian Murphy? Jag ska
veta hans favorit. Irländska kampsånger gillar han.
Hans favoritartist.
Pogues?
Nej, nej. Tänk lite mer gotiskt.
Gotiskt?
Ja, men looken mer gotisk.
Cure?
Ja, nu börjar du närma dig. Soloartist.
England, 80-tal.
Nick Cave.
Nick Cave. Ja, Into My Arms kanske.
Ja, men det är ju hans favoritartist.
Ja, visst. Ja.
Tack och hej! I don't believe been an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms.
Du har 86 missade samtal.
Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.